Låt oss be. Tack Jesus Kristus för att du kom hit ned till oss. För att du blev som en av oss. För att du vandrade med oss. Men också för att du dog och uppstod. Och genom det så öppnade du vägen till Fadern. För oss alla, alltid. Och tack också för att du beredde plats. Din heliga ande, vår vägvisare. Som vandrar med oss ständigt. Jag ber att din ande ska lysa upp ditt ord denna eftermiddag. Ditt namn till ära. Vi ber så i Faderns, Sonens och i den heliga andes namn. Amen. Förra veckan så fick vi en ny logga i Johanneskyrkan. Med anledning av vårt 20-årsjubileum. Den anas i kanten här. Och ni som var här förra helgen och hörde Lina-Lis predikan, ni fick också en lite utförligare förklaring varför loggan ser ut som den gör. Varför just ett träd? Och varför vi valde det och vad det vill symbolisera. Ett träd med djupa rötter och vidsträckta grenar. Rötter som till sin natur söker sig neråt. Som hämtar näring ifrån källan. Och som samtidigt ger stadga. Och gör att trädet står stadigt rotat. Grenar som sträcker sig utåt och uppåt. Grenar som knoppas och får blad. Och som får bära frukt. Där allting hänger samman. Ett träd som bild för att beskriva hur vi vill vara som församling. Hur Johanneskyrkan ska få vara en plats där andlig fördjupning och missionellt perspektiv hänger ihop. Och inte går att skilja åt. Djupa rötter och vidsträckta grenar. Och då fick vi också en bakgrund till höstens predikoserie som har just det här namnet. Och vi har valt att dela upp den serien i tre delar. Nedåt, utåt och uppåt. Och den här söndagen och tre söndagar framöver så kommer vi fokusera på den första av de punkterna, nämligen nedåt. Där ryms ju den andliga fördjupningen och man kan fundera på vad är andlig fördjupning? Vad innebär det? Ja, vad menas egentligen med andlig fördjupning? Alltså det som är andligt för ju ofta tanken till det som drar uppåt, som är annorlunda. Fördjupning å andra sidan har en nedåtgående rörelse. Det hörs ju på namnet, fördjupning, djupare neråt. Så uppåt och nedåt, uppåt eller nedåt, det är ju, man kan ju tycka att det låter motsägelsefullt. Så vad är andlig fördjupning egentligen? Ja, jag skulle vilja börja med att gå tillbaka till urberättelsen. Till när allting började. Varför då kanske du tänker? Det låter som en evighetslång predikan, jag lovar. Jag ska försöka klara mig under en halvtimme. Men helt enkelt för att följa rottrådarna på djupet. Om vi vänder blickarna till att börja med till första Moseboks första kapitel så läser vi bland annat följande. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud skapade människan till sin avbild. I Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det berättas vidare hur Gud som skaparen gör människan delaktig som medskapare. där vi inbjuds att arbeta tillsammans med Gud, där uppdraget är att bruka och vårda, som det står i andra kapitlets 15 vers. Teologen John Stott, som har haft en stor betydelse för den del av kristenheten som Johanneskyrkan bland annat hör till, betonar i detta tre saker. För det första, hur Gud gjorde oss människor delaktiga i sin skapelse för vår egen skull. För liksom Gud är skaparen, är också vi skapade för att arbeta på olika sätt. Det är en del av vårt DNA. Att bruka och vårda. Samtidigt som klimax i hela skapelseberättelsen är den sjunde dagen, sabbaten, vilan. Det som gör att vi är som mest mänskliga. När vi får vila från arbetet och istället tillbe skaparen. Det gör inte att arbetets värde minskar i betydelse, utan betonar bara vikten av att arbete och vila är varandras förutsättningar. För vår egen skull. För det andra så betonar John Stott hur Gud gjorde oss människor delaktiga i sin skapelse för andras skull. Det var ju inte så att Adam skötte om lustgården enbart för sitt eget höga nöjes skull. Utan också självklart för att tillgodose familjens behov. Och det är ett återkommande tema i Bibeln. Hur arbete, vår livsuppgift, syftar till att svara upp både till den egna familjens och till de omkringliggande samhällets bästa och gemensamma behov. Och det är genom att människan ser värdet i det hon är satt att göra som det blir mödan värt. Så Gud gör alltså människan delaktig både för sin egen skull och för andras skull. Men, säger Stott, också för Guds skull. Gud valde att ordna tillvaron så att han skapar förutsättningarna och vi utför arbetet. Gud är skaparen och vi är förvaltarna. Inte för att Gud egentligen behöver vår hjälp. Han är fullkomlig till sitt väsen. Men för att han i sin kärlek till oss vill göra oss delaktiga i hans skapelse. För att hans glädje också ska bli vår glädje. Och en nyckel i det här tror jag är att betrakta allt som jag gör, hela mitt liv, som ett ständigt samarbete med Gud, där perspektiven är helt avgörande. Säg till exempel att du är stenhuggare. Jag tänker, jag tar ett exempel som de flesta av oss kan identifiera oss med. Säg då att du är detta, yrkesskicklig. Vad är då din främsta drivkraft? Är det detta att få hugga sten? Kanske. Eller är det kanske så att du är stenhuggare först och främst för att du ska tjäna pengar? Någonting måste man ju göra. Eller är det så att du först och främst drivs av glädjen att få vara med och bygga en katedral? Självklart kommer perspektiven påverka hur du ser på din uppgift. Eller hur? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud skapade människan. Och Gud såg att det var mycket gott. Och Gud gav människan i uppdrag att bruka och vårda skapelsen för sin egen skull, för andras skull och för Guds skull. Och Gud själv vandrade i trädgården i den svala kvällsvinden. Vilken fantastisk beskrivning. Men detta var helt uppenbart inte nog för människan. skulle väl då Gud ha sagt? Denna fråga som ekar genom mänsklighetens historia. En fråga som ställdes av den som i allt försöker splittra och dra isär. En fråga som fick människan att sträcka sig bortom det som man hade fått av Gud. Att sträcka sig efter en högre andlighet. Att sträcka sig efter en högre kunskap. För hur var det nu? Den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar med kunskap om ont och gott. Och vad är det som är så problematiskt med det? Längtar vi inte alla efter en högre kunskap? Längtar vi inte alla efter mer av Gud? Att bli mer lika honom. Vad är problemet? Johannes evangeliets inledning finns också där en beskrivning av urberättelsen, fast med delvis andra betoningar. Där står det så här. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Det ordet är Jesus Kristus. Det är en beskrivning av vem han är. En ofta citerad och mycket älskad text. Och den talar om hur Gud själv blir människa fullt ut. För oss som sitter här idag, ett självklart påstående, det blir inget konstigt att Gud blir människa. Men i den tidiga kyrkans historia så var det här en av de mest brännande frågorna av alla. Olika riktningar inom den så kallade gnosticismen kunde inte acceptera föreningen mellan mänskligt och gudomligt. Det var omöjligt, menar man. Gnosticism. Vad är det för någonting? Jo, ordet kommer från grekiskans gnosis, som betyder insikt. Och vad man gjorde, det var att tydligt skilja på andligt och mänskligt. Och självklart var det andliga som betydde någonting. Och det var den högre insikten, den högre kunskapen som skulle befria människan ifrån den lägre stående materiella världen. Så enligt detta synsätt är människans högsta mål därför att bli allt mer andlig. Och det var ju inget nytt synsätt, för hur var det nu det stod i första Mosebok? Den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Ser ni? Det är samma mönster som upprepar sig ännu en gång och som fortsätter att upprepa sig genom historien. Många menar att Johannes evangelium, vilket tros har varit det sist skrivna av de fyra evangelierna, tydligare än de andra evangelierna, betonade just Jesu mänsklighet och hans mänskliga sidor, just av den anledningen att gnostiska strömningar hade börjat få fäste i den tidiga kyrkan. Och det var också det som många av de tidiga kyrkofäderna ägnade sig åt, att bestrida dessa synsätt som menade att andligt och mänskligt skulle skiljas åt. Att kristendomen främst var en övning i högre andlighet. Det betyder inte att man föraktade kunskap eller förnekade andlighet, inte alls. Men man hade andra perspektiv på vad kunskap och andlighet handlade om. En annan älskad text i Nya testamentet är Filipperbrevets andra kapitel, vers 5-11. där Paulus skriver till församlingen i Filippi. Många menar att den här texten är en hymn, det vill säga en sång som sjungs av den tidiga kyrkan när man samlades till gudstjänst. En sång med en väldigt tydlig bekännelse. Precis innan har Paulus uppmanat församlingen att leva enade i kärlek till varandra, människor emellan. Och han fortsätter. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Här skulle man kunna ha ett långt studium. Det är en av de texter som det finns mest kommentarsmaterial kring. Men om vi bara ska ta några korta betoningar vad den här texten säger oss, så är det tydligt att när Gud blir människa så väljer han att avstå från allt och anta en tjänares gestalt. När Gud blir människa så gör han sig ödmjuk och är lydig ända in i döden. Låt detta sinnelag råda hos er, skriver Paulus. Och uppmanar sina läsare att både i ord och handling ta rygg på Jesus Kristus. Jesus Kristus blir människa. Han stiger ner. Och han gör det fullt ut. Han tar plats i terrängen. Just där du och jag står. Mitt där livet pågår för fullt. Det är inte som härskare utan som tjänare. Inte med ekonomiska muskler utan i enkelhet. Det berättas om hur Jesus gråter. Hur han blir skakad i sitt inre. Hur han blir arg. Liksom att han blir hungrig och törstig. Just för att han var människa som du och jag. Denne Jesus sa till sina lärjungar, följ mig. Gör som jag, för jag är vägen, sanningen och livet. Och det är som om han säger, gör som jag. Bli människa. För i Kristus uppenbara Gud, vem han är och hur han är. Och Jesus visar oss att andlig fördjupning handlar om en nedåtgående rörelse. Där jag får bejaka min egen mänsklighet och bli mer människa, inte mindre. Just för att vi är människor, skapade av Gud själv. Vi äter, vi sover, vi skrattar, vi gråter, vi känner, vi längtar. Och vi faller emellanåt. Som människan har gjort i alla tider. För till skillnad från Jesus är inte också vi gudar. Men vi är människor. En mångfald som möter oss bland annat i Saltarens texter. Som är en fantastisk beskrivning av vad det innebär att vara människa. När man finner den djupaste klagan sida vid sida med översvallande tacksamhet. Allt med en tydlig mottagare, Gud själv. Han som har skapat oss, som ser oss, som känner oss. Varför skulle vi överhuvudtaget försöka förställa oss inför honom? Ändå är det som att man nästan rodnar ibland när man läser vissa av Saltarens psalmer. Och tänker att jag är ju så oandlig. Jag är ju bara människa. Om du bara visste. Vilken fantastisk utgångspunkt. Vilken fantastisk utgångspunkt. För just uppriktigheten, insikten, det osminkade samtalet med Gud är så centralt. Så viktigt det är att få sänka garden och säga som det är utan omsvep. Där känslorna inte är ett hinder för Guds relationen. Där mina misslyckanden faktiskt får vara det första steget till upprättelse. Där Jesus ser på mig med värme och säger: det är bra. Gör som jag. Bli människa. I ett samtal som jag hade för ett antal år sedan med min andliga vägledare så gjorde jag en viktig insikt. Där och då så brottades jag med frågor om vad jag skulle göra med mitt liv, hur vägen framåt skulle se ut, vad jag skulle ägna mig åt, vad jag skulle lägga min tid, vad ville Gud med mitt liv egentligen? Och jag fick rådet att vara en närvarande förälder. Du är pappa till 3 barn. Det är en av dina viktigaste gudstjänster. Så numera är jag en fantastisk förälder. Det går bara uppåt. Nej, det går neråt. Liksom den andliga fördjupningen. Jag kanske låter det märkligt att sitta och prata om föräldraskap i ett andligt vägledningssamtal. Futtigt på något vis. Oandligt. Och det är märkligt. Och futtigt. Och oandligt. Om man tänker att tillvaron är uppdelad i andligt och mänskligt. Det är en uppdelning som har gjorts genom hela människans historia. Fram till våra dagar. Men det är inte Guds tanke. Det är inte en biblisk syn på vad det är att vara människa. Och jag har mer än en gång citerat broder Lorenz om hur han vänder sin lilla omelett i stekpannan av kärlek till Gud. Munken som verkar i det lilla klosterköket med ett enda mål i livet. Att leva i Guds närvaro. Och i all sin enkelhet har hans vittnesbörd fått vara till uppmuntran och vägledning för många. Kanske just för att det andliga där framstår så mänskligt. Och på samma sätt är sabbaten, vilan, en påminnelse om vikten att återkommande, gång på gång, stilla sig inför Gud. Där beroendet av honom får vara den insikt som ständigt gör att jag måste vända tillbaka till honom, till källan, stilla mig, ösa ur den friska källan. Andlig fördjupning handlar om att låta rötterna söka sig allt djupare, närmare källan, för att få näring, för att få liv, för att grenarna förhoppningsvis ska knoppas och bära frukt. Där andligt och mänskligt inte är några motsatser. Liksom rötter och grenar är helt beroende av varann och inte går att dela på. Där livets mening ytterst sett, det är att ära Gud genom att glädjas i hans närhet i evigheters evighet. Som de människor vi är skapade till. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud skapade människan. Och Gud såg att det var mycket gott. Och människan fick i uppdrag att bruka och vårda skapelsen. För sin egen skull, för andras skull och för Guds skull. Och Gud själv vandrade i trädgården i den svala kvällsvinden. Och han säger till oss: gör som jag. bli människa. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att ditt exempel rymmer allt vi behöver. Och förlåt oss för att vi så många gånger missar vad du försöker säga till oss. Där vi försöker göra dig till någonting som du inte är. Där andligheten svävar iväg och vi tappar fotfästet med dem som vi egentligen är skapade till att vara. Men tack för att du levde ditt liv fullt ut. Nära Gud och nära människor. Och att din trohet är vårt hopp och vår räddning. Så led oss vidare.